lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Annette Strängqvist. Telefon 0611 845 44. E-post taltidningen @rvn.se. Och till vår röstbrevlåda 0611 801 30. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen @darub.se. Där är årets sista taltidningsnummer och nästa taltidning kommer ut vecka 3 2023. Det är en fullmatad taltidning med inslag och samhällsinformation. Vi inleder som vanligt med en löpsedel över innehållet i detta nummer. Men först hör vi elever från Ålsta folkhögskola i Sundsvall som får hjälpa till att få oss i julstämning så här strax före fjärde advent. Veckans löpsedel Aktuellt. Vad har du att säga om det projektet, Karin?
Ja, det vänder sig till personer med intellektuell, kognitiv och eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och det handlar om digital delaktighet för den gruppen. Alltså tillgänglighet till de digitala rummen. Att använda digitala verktyg, veta vad internet är och vad man kan göra där och vad som är tryggt att göra där och vad som kanske är mindre tryggt och så vidare.
Det råder ett digitalt utanförskap för personer med funktionsnedsättning. Det kan Karin Jonsson Sandström konstatera som arbetar med projektet Digidel Funkis i Härnösand. Regeringen bromsar fortsatt test av prototyp av system för bibehållen valhemlighet. SRF reagerar starkt och 5 miljoner dras in. Håller ni vårdkarantin?
Tyvärr inte. Det gör vi inte. Vi jobbar ju med att delvis kunna öka vår egen produktion. Vi jobbar med att i större utsträckning kanske försöka hänvisa patienter vidare då i vårdkedjan någon annanstans. Prio ett för alla åtgärder vi gör är ju att öka tillgängligheten.
Hur är läget för ögonsjukvården i Västernorrland? Annie Aspvik, länsverksamhetschef för ögon- och hörselvården, intervjuas. Höjda patientavgifter inom sjukvården i Region Västernorrland 2023. Bränder i kök är den vanligaste brandorsaken vid jul och nyår. Brandvarnaren kan rädda liv. Mer om det i denna artikel. Konsumentnytt.
Här säger jag, gå all in på glitter och glamour.
Hur ska vi damer klä upp oss under kommande storhelger? All in är svaret. Följt av telegram om närmiljö och samhälle. Slutdatum för brev och julkort innan jul. Melodifestivalens semifinal kommer att äga rum i Örnsköldsvik den 4 mars 2023. Föreningen Syntolkning Nu tipsar om syntolkade tv-filmer i jul och nyår via mobilapp. Därefter några julhälsningar följt av ett boktips. Anslagstavla. SRF Sundsvall inbjuder till syntolkad film, stadsrevy och en icke-syntolkad lunchteater i januari 2023. Vi presenterar synkurser vid Härnösands folkhögskola i januari fram till april 2023. SRF Västernorrlands kanslis öppentider i jul. Och så information från redaktionen om öppentider och taltidningens kommande utgivningar i vår. Sist redaktionsrutan. Och jag repeterar att nästa nummer kommer ut vecka 3 2023. Och jag önskar er alla en trevlig läsning och en god jul och så småningom ett gott nytt år. Så hörs vi alltså igen vecka 3 2023.
Aktuellt.
Karin Jonsson Sandström är bibliotekarie vid Härnösands bibliotek och har jobbat och jobbar fram till årsskiftet med ett projekt som heter Digidel Funkis. Namnet kommer ur det nya Digidel-centret som öppnat på Härnösands bibliotek och som handlar om digital delaktighet för alla och ska vara ett resurscentrum för hela kommunen. Det här projektet, Digidel Funkis, startade upp i oktober 2021. Vad har du att säga om det projektet, Karin?
Ja, det vänder sig till personer med intellektuell, kognitiv och eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och det handlar om digital delaktighet för den gruppen. Alltså tillgänglighet till de digitala rummen. Att använda digitala verktyg, veta vad internet är och vad man kan göra där och vad som är tryggt att göra där och vad som kanske är mindre tryggt och så vidare. Och där kan man se att det finns det vi kallar för ett digitalt utanförskap i den gruppen som är större än i övriga befolkningen. Alltså att man kanske inte har så bra koll på de sakerna. Eller så har man bra koll på vissa saker. Man kanske är jättebra på att hitta roliga klipp på YouTube, men man kanske har svårare med att använda BankID för att komma åt vårdguiden och så vidare. Så det är inte så att digitalt utanförskap är en sak, utan det kan finnas, man kan ha bra koll på en del av det digitala men mindre bra koll på det andra. Och det är där vi på biblioteket ska komma in, för det är ju en sak som vi på biblioteket ska syssla med, är att hjälpa folk in i de digitala rummen.
Och vad har ni konkret, om du kan ge några exempel, gjort hittills? Det här projektet kommer ju också att avslutas vid årsskiftet.
Ja, precis. Projektet handlar ju om att ta fram arbetssätt. Så även om projektet är ett år så är ju liksom poängen med att ta fram sätt att jobba med de här frågorna. Så det jag har gjort är ju för det första undersökt hur personer i den här gruppen i Härnösands kommun hanterar de digitala verktygen och hur de förhåller sig till dem. Och sen har jag också haft lite aktiviteter. Så till exempel så har jag haft det jag kallat för digitala träffar med en grupp som går på en daglig verksamhet här i Härnösand. Och där så visar jag, de får låna iPads, alltså paddor, läsplattor av oss på biblioteket, och så visar jag hur olika sätt man kan använda det på. Sätt man kan, som kan vara nyttiga och hjälpa en i vardagen, men också roliga saker man kan göra. Apropå då att det här är ett projekt som är ett år. Tanken är ju inte att vi ska sluta jobba med de här frågorna när det här året tar slut, utan det handlar ju om att skapa arbetssätt, och ett av de sätten att göra, ha en hållbart sätt att arbeta med de frågorna är ju att samverka med andra verksamheter för att kunna nå ut till den här gruppen. Och den personen i den här gruppen har ju är ju ofta inom kommunala verksamheter på ett eller annat sätt. Det kan vara att man går till en daglig verksamhet om dagarna eller att man bor på ett boende. Och det innebär ju att om vi får en bra samverkan med personalen på den verksamheten så kan vi ju liksom finnas där och nå ut på ett annat sätt. För det är ju inte säkert att man kommer till biblioteket till en början om man känner att ja, men det är ju någonting jag verkligen stöter på när jag pratar med folk. Att, jaha, men vadå digitala verktyg? Ska inte ni, det är ju, ni ska ju hålla på med böcker, säger folk. Folk är kvar i det här att biblioteken bara distribuerar eller lånar ut böcker. Medan just nu är en ganska stor del av vår verksamhet handlar om det här med digital delaktighet. Så för att få folk att upptäcka det så kan vi behöva vara mer ute, alltså utåtriktade och fara ut till platser där de personerna är snarare än att vänta till att de kommer till oss.
Så man kan kort säga så här, då ni får rätta mig om jag har fel, att trots att det här projektet liksom tar slut här vid årsskiftet så kommer det här vara liksom ett avstamp, en grogrund kunskapsmässigt för personal och även de ute på boendena, den personal som finns där, för att göra det här ännu mer levande, höll jag på att säga, men att göra fler personer i utanförskapet mer till digitala användare i framtiden.
Ja, precis. Det är en mycket bra sammanfattning.
Och jag som träffade Karin heter Anette Strandqvist. I maj i år beslutade den förra regeringen att ta fram hjälpmedel så att synskadade ska kunna rösta med bevarad valhemlighet. Nu pausas arbetet enligt Valmyndigheten. Anledningen är strypta anslag i den nya regeringens budget för 2023. Vi hör Peter Kärnberg, SRF Västernorrland.
Jag menar, vi är ju rysligt upprörda just nu över det som har hänt, att den nu nyligen tillträdda regeringen faktiskt har plockat bort eller bromsat anslaget till utredningen som ska säkra blinda och synsvagas rätt till att kunna rösta med bibehållen valhemlighet. Det handlar om 5 miljoner, det är extremt liten peng i det här sammanhanget. Varför man har gjort det vet vi inte. Vi försöker utreda det här. Riksförbundet jobbar med det, unga med synnedsättning jobbar med det. Det kom som en överraskning och det visste inte ens den riksdagsledamot som vi pratade med från Moderaterna i fredags att det här hade kommit i budgetförslaget. Det är inte bra, det går åt fel håll där, men det kan ju vara en miss. Vi försöker reda ut det här och se vad som händer, men där måste vi ligga på tillsammans för att det här inte ska stoppa det som Valmyndigheten och RISE ska göra tillsammans. Ta fram en modell som säkrar att man ska kunna rösta med bibehållen valhemlighet inför valet 2026.
Mer än 100 år efter att allmän rösträtt infördes kan personer med svår synnedsättning fortfarande inte personrösta med bevarad valhemlighet. Det går helt enkelt inte att kryssa för en kandidat på valsedeln utan synens hjälp. I våras påbörjade den förra regeringen ett 3-årigt projekt för att lösa problemet. Valmyndigheten fick tillsammans med forskningsinstitutet RISE i uppdrag att utveckla framtagna prototyper till färdiga hjälpmedel som kan användas vid röstningen. Det är extremt olyckligt att detta arbete måste avbrytas nu när det äntligen är igång, säger förbundsordförande i Synskadades Riksförbund Niklas Mattsson i ett pressmeddelande på Synskadades Riksförbunds hemsida srf.nu. Synskadades Riksförbund uppmanar nu regeringen och justitieminister Gunnar Strömmer att tänka om. Att sätta lag och ordning i främsta rummet måste innefatta att även värna om grundlagsskyddade rättigheter. Synskadades möjligheter att rösta precis som andra medborgare får inte nonchaleras och prioriteras bort, tycker Synskadades Riksförbund. Vi uppmanar justitieministern att agera och se till så att Valmyndigheten får medel att fortsätta arbetet med hjälpmedel vid röstningen för personer med synnedsättning, säger Niklas Mattsson.
Håller ni vårdkarantin?
Tyvärr inte, det gör vi inte. Vi jobbar ju med att delvis kunna öka vår egen produktion. Vi jobbar med att i större utsträckning kanske försöka hänvisa patienter vidare då i vårdkedjan någon annanstans. Prio ett för alla åtgärder vi gör är ju att öka tillgängligheten.
Nu ska det handla om ögonsjukvården i Västernorrland. Spotlight har träffat verksamhetschefen för ögonsjukvården, Annie Aspvik.
Hur ser ögonsjukvården allmänt ut i Västernorrland just nu?
Ja, vi har som tidigare problem med kösituation. För både våra kroniker som ska ha sina återbesök och för de som kommer in på en ny remiss. Så det är ju det som är vår främsta utmaning, att kontinuerligt jobba med det.
Och det gäller hela Västernorrland?
Det gäller hela Västernorrland. Det ser lite olika ut på våra olika orter. Men generellt sett så har vi en allt för lång väntetid.
Kan man säga att ögonsjukvården i Västernorrland har det tuffast bland alla regioner i Sverige?
Nej, faktiskt inte. Jag tror när jag träffar chefer både inom norra regionerna och även om man tittar till riket så är det ett känt problem det här med tillgängligheten. Det finns lite för få ögonläkare i Sverige och det är kanske aningen mer ansträngt i våra norra regioner. Så att det är, många känner igen sig, tyvärr får man ju säga då.
Och hur har då pandemin påverkat ögonsjukvården i länet?
Som på många andra ställen och mottagningar så märker vi att vi får ett ökat remissinflöde nu. Så det är nog ett tecken på att många kanske har väntat med att söka till optiker eller till primärvård med sina funderingar och besvär och gör det nu. Och på basis av det så kommer det ju mer remisser in till oss. Och sen har vi ju många som också har väntat med sina återbesök eller kanske väntat med att vilja operera sin gråstarr, som nu väldigt gärna vill ta tag i det och vill få sina sjukdomar diagnostiserade och sina operationer gjorda.
Om vi tittar lite grann på personaltätheten, hur ser det ut inom ögonsjukvården i Västernorrland?
Ja, det är ju vår stora utmaning och orsaken till våra väntetider och våra köer. Framförallt på läkarsidan så har vi ju ett vakansläge. Vi saknar tumme pekfinger ungefär 10 överläkartjänster, 10 specialisttjänster. Och då är väl kanske behovet ännu större, för det är ju personalbudget som är satt för flera år sedan, så jag skulle tro att vi kanske skulle behöva ännu fler läkare för att kunna få en riktig rullians på våra väntelister. Så framförallt en brist på läkarsidan.
Och hur är det med ögonsjuksköterskorna?
Det är svårt att rekrytera färdiga ögonsköterskor. Det har det alltid varit. Men där ser vi väl kanske att vi har lite lättare att kunna rekrytera allmänsjuksköterskor, och då är ju vårt mål att vi vidareutbildar dem till ögonsjuksköterskor, att vi står för själva utbildningen, att regionen gör det. Så en viss vakanssituation, men inte alls lika utmanande som på läkarsidan.
Mm. Och när det gäller synrehabiliteringen, är det precis oförändrat som tidigare?
Synrehabiliteringen är ju tursamt nog fullbemannade, och där har väl inte pandemin egentligen påverkat i samma negativa utsträckning, utan de jobbar på väldigt bra och har inte samma kösituation som resten av ögonsjukvården.
Vilka privata aktörer samarbetar ni med?
Framförallt med två aktörer, Capio Medocular när det gäller våra gråstarrsoperationer och Eye Diagnostics när det gäller vår diabetes-screening. Man kan ju, om man har inga tillmåttliga förändringar, få ett brev hem med en information om att man kan knäppa sina diabetesbilder via en optiker. Och sen bedöms då de bilderna av företagets ögonläkare. Så det är de två egna avtalen vi har.
Är de lokala så att säga? Man behöver inte resa utanför länsgränsen.
De gäller över hela länet, men så vitt jag vet så går man ju till sin optiker på plats på orten för att knäppa bilderna. Capio med okular, de har sina operationslokaler i Sundsvall, så då kan man behöva åka från andra delar av regionen hit då.
Du nämnde tidigare remisserna och att de har ökat på grund av pandemin och att många då kanske har väntat med att ta tag i det här.
Ja, det är vår känsla. Och när jag pratar med andra verksamhetschefer inom vårdområdet somatik så är väl känslan lite likadan där. Att remissinflödet har ökat aningen och sen att många har väntat med också att kanske vilja göra sina åtgärder. Och att vi då självklart också har ju haft ett uppehåll med operationer och åtgärder under en period under pandemin som gör att man har skjutit liksom lite köerna på framtiden.
Vad är det vanligaste man söker för?
Vår vanligaste remissorsak är väl ospecificerad synnedsättning. Man ser sämre och vill veta varför.
Och vad är den vanligaste orsaken?
Ja, inte helt lätt att svara på, men jag skulle ju säga att gråstar, katarakt är en vanlig orsak. Man kan ha någon liten förändring i gula fläcken. Man kan ha andra orsaker också, men i huvudsak gråstar och gula fläcken och kommor.
Och vad säger då vårdgarantin? Är det fortfarande 3 månader som gäller?
Det är fortfarande 90 dagar som gäller. Sen får vi väl se hur framtiden blir då, om det kommer bli någon förändring av den tiden till 60 dagar. Men just nu så är det 90 dagar som gäller för både första besök, första remiss och åtgärdgarantin.
Och hur viktigt är det då att man får komma i tid så att säga?
Det är ju väldigt viktigt. Det är ju det allra viktigaste egentligen, även för kronikerna, att de får komma i tid för de återbesök som vi har planerat utifrån den sjukdom som just den patienten har. Så jag skulle säga att det är det viktigaste vi jobbar med. Tillgängligheten. Att både kunna få komma för sitt första besök inom utsatt tid, för sin åtgärd inom utsatt tid och kanske framförallt också att man ska kunna få komma för sitt återbesök på utsatt tid så att det inte blir förseningar där.
Och hur är det då med förseningarna? Håller ni vårdkarantin?
Tyvärr inte. Det gör vi inte. Vi jobbar ju med att delvis kunna öka vår egen produktion. Vi jobbar med att i större utsträckning kanske försöka hänvisa patienter vidare då i vårdkedjan någon annanstans. Det har man ju en rätt att som patient få att kunna bli hänvisad någon annanstans för sin åtgärd eller sitt första besök. Vi jobbar och funderar på en egna avtal, att titta vad kan vi göra med egna avtal, behöver vi sluta nya avtal. Så det är egentligen prio ett för alla åtgärder vi gör är ju att öka tillgängligheten.
Mm. Och i förlängningen så blir ju det här en större oro bland de som söker att inte få komma in i tid.
Ja, absolut. Och en oro som man kan förstå. Att man vill ju, om man har en remiss som man vet har kommit till oss för någon åkomma eller något symptom man har, så vill man ju veta vad det är för någonting. Och är det någonting som ska åtgärdas så vill man ju såklart ha sin åtgärd gjord i rimlig tid. Och har man en kronisk ögonsjukdom som diabetes eller glaukom eller någonting annat som ska kontrolleras med en regelbundenhet, så vill man ju också ha det återbesöket gjort på den tid som man har bestämt tillsammans med sin läkare.
Så allt det här hänger ihop med då att man inte har tillräckligt med bemanning?
Ja, förenklat absolut. Hade vi en annan bemanning, framförallt på läkarsidan, så skulle vi ju kunna ha en annan produktion. Vi bör väl lägga till också att det har ju varit en utmanande tid även inom sjukvården med mycket, mycket sjukdomar hos personalen såklart under pandemin. Mycket vab, även förståeligt, man har barn som blir sjuka. Och det har ju lagt extra sten på börda då med en knapp bemanning och hög sjukfrånvaro.
Det här med kirurgi är ju väldigt intressant. Vad är det för typ av kirurgi man kan utföra här på Sundsvalls sjukhus?
Vi kan utföra All vanlig ögonkirurgi, vi utför gråstarrsoperation, glaukomoperation, plastikoperationer på medicinsk basis som att ta bort födelsemärken eller misstänkta små förändringar. Det vi inte gör är så kallad bakre segmentkirurgi, att vi opererar inte i glaskropp och näthinna, utan det gör vårt regionsjukhus i första hand. Det finns även vissa andra större operationer som vi inte gör. Men det mesta, det vanliga så att säga, det gör vi här.
Så då blir det Umeå universitetssjukhus som man blir skickad till när det gäller de speciella operationerna som du nämnde?
Umeå universitetssjukhus, eller i vissa fall kan man ju också behöva åka söderut i landet till Stockholm och Uppsala för vissa väldigt speciella åtgärder.
Är ögonsjukvården för barn på något sätt prioriterad?
Ja, barn är ju prioriterad upp till 8 år, för att det fram till 8 år så måste man så att säga ha stimulerat synutvecklingen hos barn om man ska göra det. Efter 8 års ålder så har man inget ut av att gå in med glasögon till exempel. Därför att då är synutvecklingen färdig. Så på så sätt är barn absolut prioriterat.
Och vad ser man där för sjukdomar så att säga?
Det är ju väldigt olika, och något som våra barnoftalmologer framförallt är kunniga inom. Men merparten som går till barnsektionen kanske har att göra med olika former av brytningsfel. Att man behöver glasögon helt enkelt för att kunna stimulera synutvecklingen och se så bra som möjligt. Man kan behöva lappbehandla. Det finns säkert många som har sett barn som går med en lapp för ett öga, just för att stimulera synutvecklingen på ett öga. Sen har vi olika skelningar. Vi har ju en skelningskirurg även som åtgärdar ibland vissa former av skelningar.
Så det är väldigt ovanligt att små barn har någon typ av allvarlig ögonsjukdom?
Det kan förekomma även det. Jag kan inte specificera vilken större omfattning, men det finns allvarliga ögonsjukdomar även hos småbarn. Vi vet ju ofta ungefär, beroende på vårt upptagningsområde, hur många barn som vi skulle så att säga behöva behandla. Så att jag tror inte att vi ligger över eller under riket på något sätt.
Är det samma vårdgaranti för barn som gäller, 3 månader?
De omfattas även de av vårdgarantin, absolut.
När det gäller kallelser så har det varit ett hett ämne under jag vet inte hur många år, som har upplevts som otillgängliga för den synskadade. Har ni kommit någonstans på väg?
Nej, om jag säger så här, jag tror att det problemet får vi nog vänta in det nya vårdjournalstödet som kommer 2024 tror jag, för att kunna få något slut på de problemen. Vi kan inte omformatera så särskilt mycket i vårt befintliga journalsystem tyvärr. Men jag tänker att när det nya journalsystemet kommer så kommer det säkert se ut på ett annat sätt.
Om vi blickar då framåt, framtiden som för många av oss kan kännas oviss i det läge vi befinner oss nu. Vad har ni för tankar kring att utveckla verksamheten?
Oj, ja, vart ska jag börja? Mängder av tankar. De flesta tankarna rör ju egentligen tillgänglighet på något sätt. Tillgänglighet för våra patienter. Vi jobbar ju ständigt med rekrytering på vakanserna. När vi inte kan rekrytera så jobbar vi med stafetter. Att försöka att då få hit stafetter som kan bistå oss. Vi jobbar med egna avtal. Som jag sa, att fortsätta med egna avtal, kanske vidareutveckla det. Vi har haft en väldigt bra dialog med optikerna nu. Vi har åkt runt i regionen och pratat med optikerna för att vi ser att man kanske där skulle kunna hitta nya samarbetsformer. Utveckla det samarbetet, hitta dialogforum kring. Optikerna är ju en väldigt vanlig remissinstans till oss. De är ju kanske de främsta som skickar remissen, inte primärvården. Vi kompetensväxlar, det vill säga att vi försöker titta på läkaruppgifter som kanske kan göras av ögonsjuksköterska. Ögonsjuksköterskeuppgifter som kan göras av sjuksköterska eller undersköterska och så vidare. Så vi försöker liksom att vända på alla stenar för att jobba med flöden, jobba med att rätt person ska göra rätt sak, jobba med bemanning. Allting syftar ju egentligen på slutet att öka tillgängligheten för våra patienter till ögonsjukvård.
Och allt det här hänger ju då ihop också då med ekonomi. Hur ser det ut då när det gäller ögonsjukvården? Har ni fått extra anslag?
Vi får precis som andra delar av de extra anslagen, absolut. Sen så är det ju så att baksidan på något sätt med att inte ha den produktion man önskar ha är ju att själva vården blir billigare. Då vill jag verkligen understryka att det inte har funnits något ekonomiskt mål i att vara billigare. Men vi har just nu inget problem med ekonomin när det gäller just ögons del. Sen är ju Region Västernorrland en helt annan sak. Att där jobbar vi ju fortfarande med ett underskott. Men för ögonhörselvård så har vi väl ett skapligt ekonomiskt läge just nu.
Här på Sundsvalls sjukhus så håller ju synrehabiliteringen Västernorrland till på plan 6. Och då tar man hiss 2 när man åker dit upp. Men vad finns på plan 7?
På plan 7 finns ögonmottagningen i Sundsvall. Och vår operationsavdelning. Tidigare så hade vi en lokal nere i gågatan för själva ögonmottagningen och så gjorde vi våra operationer på centraloperation. Men sedan några år tillbaka så har vi då samlat all mottagningsverksamhet inklusive operationsbiten på plan 7, hiss 2.
Avslutningsvis, Annie, har du någonting att säga direkt till de som läser Spotlight?
Ja, jag skulle vilja säga att på något sätt ändå be om ursäkt för just kösituationen. Säga att vi är otroligt medvetna om den. Vi jobbar varje dag på något sätt med att försöka rätta till den. Och vi har ju ändå förhoppningar att det ska bli bättre. Men tyvärr tar ju allt sånt här sån enorm tid. Så att ha liksom lite tillförsikt och hoppa att det ska kunna bli bättre. Och sen kanske ett medskick också att om man står och väntar på någon åtgärd, operation eller ett första besök hos oss eller kanske ha någon vän eller bekant eller någon inom familjen som gör det och vet att ja, men jag skulle kunna tänka mig att åka till någon släkting någon annanstans i Sverige där man vet till exempel att det finns en möjlighet att få komma för sitt besök eller sin operation. Kolla gärna upp dig själva och kom gärna med förslaget till oss. Vi skickar ju så att säga gärna patienter då om man vet att det finns en möjlighet. Vi vet att vi har åligger oss egentligen att väldigt, väldigt aktivt försöka hitta tiden någon annanstans i Sverige för de här besöken. Men vi har så otroligt problem med bemanningen så vi har svårt att kunna kanske leva upp till den skyldigheten som vi vet att vi har att kunna hänvisa vidare. Så vet man själv, jag kan åka någon annanstans, jag har någon släkt i Stockholm, jag har kollat med något företag där som råkar ha ett avtal med Region Stockholm. Kom gärna och med det förslaget till oss.
Och jag som träffade verksamhetschefen Annie Aspvik vid ögonsjukvården i Västernorrland heter Annette Strandqvist. Patientavgifter höjs inom hälso- och sjukvården efter årsskiftet. Enhetstaxan höjs med 30 kronor till 330 kronor. Detsamma gäller jourbesök vid hälso- och vårdcentraler. Besök på akutmottagning och hembesök av läkare höjs med 30 respektive 50 kronor. Det här har inget med regionens ekonomi att göra, utan är en anpassning av våra avgifter i förhållande till indexuppräkningen, vilken utgår från regeringens fastställda prisbasbelopp för 2023. Det säger Gunn-Britt Milioris, verksamhetschef inom områdesstöd och samordning vid Region Västernorrland. Detta utgår från regeringens fastställda prisbasbelopp för 2023.
Om personer på eget initiativ vill göra en hälsokontroll, få ett intyg eller vaccinera sig exempelvis inför en utlandsresa gäller särskilda avgifter. Dessa avgifter kommer nu också att justeras i förhållande till andra regioner. Här handlar det om besök till hälso- och sjukvården utan att orsaken är att man är sjuk eller misstänker sjukdom. Det kan handla om hälsointyg inför adoption, att ta flygcertifikat, bli rökdykare eller skaffa visum. Här förenklar vi reglerna genom att införa enhetlig timtaxa och de åtgärder som tidigare var avgiftsfria kommer att fortsätta att vara det, avslutar Gun-Britt Miljoris i ett pressmeddelande på Region Västernorrlands hemsida. Årligen inträffar cirka 20 000 till 24 000 bostadsbränder i Sverige. 85% av dem som omkommer eller skadas svårt av brand gör det i sitt hem. En tredjedel av alla bostadsbränder startar i köket. Och december och januari är de månader då flest spis- och eldstadsrelaterade bränder uppstår. I år när energipriserna är extra höga är risken stor att fler väljer att elda i kaminen för att dra ner på elkonsumtionen. Brandskyddsföreningen uppmanar därför alla att se över sitt brandskydd hemma och kontrollera att brandvarnaren fungerar. För att förhindra att en brand uppstår är det viktigt att upptäcka den tidigt. Och här är en fungerande brandvarnare till stor hjälp. Det är när du sover du är mest försvarslös mot rök och brand. Det är därför bra att ha en brandvarnare i eller utanför sovrummet. Man kan se det som en bra och billig livförsäkring för de flesta, säger Björn Almberger, expert på brandlarm och brandvarnare på Brandskyddsföreningen. Vi testar tyvärr vår brandvarnare för sällan. Risken är att många känner en falsk trygghet och den dagen något allvarligt händer så visar det sig att man har glömt en så enkel sak som att byta batterier, tillägger Björn Almberger. Brandskyddsföreningens bästa brandvarnartips är: placera brandvarnaren i taket. Läs också alltid tillverkarens anvisningar om placering. Ha minst en brandvarnare per våningsplan. Det bästa är om de är seriekopplade, vilket innebär att alla brandvarnare piper oavsett var i huset det brinner. Se till att dina brandvarnare har standardmärkningen SS-EN 14604. Placera brandvarnaren i eller intill sovrum och tänk på att dörrar och väggar dämpar ljudet. Låt dörren till sovrummet vara öppen så att du hör om det larmar när du sover. Glöm inte brandvarnare i stugan och båten och ta gärna med en resebrandvarnare på resan. Se till att få en gratis SMS-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren. Gå in på www.skyddadigmotbrand.se och registrera dig. Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte, byt ut brandvarnaren. När det är dags att byta batterier avger brandvarnaren en kort signal, ungefär en gång per minut. Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt.
Konsumentnytt.
Efter pandemin vill folk gå all in, berättar Elisabeth Willman som beskriver trender just nu i dammodet.
Just det, för jag tänker vi måste ju börja fundera på vad ska man ha på sig över jul och nyår och 13 dagen och glöggfester och Lucia. Vad är det som är inne för riktiga festligheter?
Ja, nu tror jag att det är läge att gå all in. Det känns som att världen har på grund av pandemin varit lite utan julfester och glöggmys. Just jul, då har vi väldigt mycket coola röda plagg. Jag skulle vilja säga att det här är den perfekta julröda färgen. Inte för blå, inte för gul i tonen, utan klassiskt, nästan så här Coca-Cola-röd. Vi har fått in drömblusen och drömklänningen. För det här är så en slät kvalitet där man har med någon typ av effekt gjort upphöjda blommor som struktur i kvaliteten. Både blusen och klänningen har puffärm. I övrigt är den ganska klassiska, enkla, rundhalsade, en knapp i nacken. Klänningen är 10 cm under knät. Blusen är normal längd. Här blir det lite olika sätt att bära det, ser jag. Klänningen är ju i min värld all in på julfirande. Blusen kan du ju matcha med kostymbyxan, med ett par jeans, med en skinnfake byxa, med vida byxor. Så blusen blir ju ett mer användbart plagg som du kanske kan bära på, ja, men julfest, glöggmingel och sen på julafton. Jag gillar ju som sagt vara kläder som man kan använda vid många olika tillfällen.
Och man kan bli kär i ett klädesplagg, kan jag säga att jag just nu drabbades av Amors pilar.
Ja, och färgen på den är ju väldigt bra för Amors pilar. Och jag är helt enig, jag blev också kär vid första ögonkastet. Och mitt första ögonkast med den där var på en bild från våran säljare. Så när den här väl kom 4 veckor senare, då var det som julafton redan då för mig. Och den hänger i min garderob och den ska få gå på 2 julfester och på julafton. Så den har redan paxat sin plats i min värld. Pratar vi nyår? Eller såklart julfest eller glöggmingel eller bara en rolig fest. Här är det både paljetter och glitter. I den här klänningen som jag visar nu så är det svart botten. Det är en draperad omlott och sen så är den fastsydd så ingenting man behöver knyta. Och så är det en liten pennkjolsvariant ner till. Längden är ungefär halva vaden. Det är lång ärm. Sen är det både silverglitter och paljetter som glimmar i den här. Så här blir man lite som en mörk diskokula.
Och de är fyrkantiga paljetterna, de stora.
Ja, det är de. Och de är liksom svarta men slår i silver av ljuset. Så väldigt häftig klänning. Så vi har en likadan i blus. Så här säger jag, gå all in på glitter och glamour. En annan trend som vi ser väldigt mycket av, både på blusar och tröjor. Nu är det ju faktiskt den här som jag har på mig själv idag. Det är det här med genombrutna ärmar. Vi kan börja med jumpen jag har på mig idag. Då är själva stommen över byst och mage och hals en viskosnylon, tunnstickad polotröja. Men sen har man bytt ut ärmen till en puffärm i mesh. Och i meshen, det är alltså ett genomskinligt mjukt tyg. Där har den satt små också fyrkantiga duttar. Så att det blir liksom som ett mönster. Så här känner jag mig i alla fall väldigt fin klädd. Och kommer också användas både ja men på jobb, beroende på vilket jobb man har, till vardags och fest. För att det blir alltid ett. Så det är en tröja med genombruten meshärm. Sen har jag även tagit med en blus. Och här är det en chiffong över själva kroppen. Och sen är det också, där har de valt ett tylltyg. Så det är ju ungefär detsamma som mesh, men det är ett styvare tyg. Och där har de sytt på ett blommönster av smala, smala remser av tylltyget. Och sen sytt på små, små, små paljetter i ett rutmönster. Så det här är också någonting som vi ser väldigt mycket av. Att själva kroppen på plagget är ganska neutral. Men så har man valt att ha en häftig genombruten ärm som detalj.
Den var vansinnigt snygg med de här blommorna. Man har nästan inte sett något liknande.
Nej, och det kommer väldigt mycket av det. Jag tycker det är ett väldigt fint sätt. För många gånger kanske man inte vill visa någon urringning eller dekoltage. Men här kan man liksom ha någonting som visar ärmen istället. Och samma sak, ibland är man kanske inte helt nöjd med hur ens armar ser ut. Möter vi väldigt mycket i butiken, tycker det är sorgligt för jag tycker man ska tycka om sina armar. Men här blir det väldigt fint för här kan du liksom visa din arm men bara ha något snyggt genombrutet över. Här har vi en nyhet från igår när vi är inne på festtemat. har jag en riktigt häftig blus framför mig här. Den kom i 3 färger. Det är också lite färgskalan vi ser mycket nu. En lite kräm champagnefärg. Klassiska färgen svart. Och en grön ton. Och här är vi nästan inne på något så här mörk skogsgrön. Fast med lite metalllyster i sig. Och här är det samma sak. Det är volymen i ärmen som är detaljen. Innan pratade vi om de genombrutna ärmarna. Här har vi egentligen en ganska klassisk tråkig blus framför oss, om man får säga så. Enkel och hög i halsen och enfärgad. Men med den här lystern som de har lagt i och med den långa vida ärmen som har volym ner till och sen avslutas med en manschett med knapp som gör att man får en puff ner till, så blir det en otroligt effektfull blus. Bara svårt att välja vilken av de 3 färgerna som kommer bli favoriten. När vi kollar på vad som är populärt när det gäller jackor och kapper under hösten, så har en stor favorit varit en kvalitet som ser ut som en fuskfårpäls. Vi har haft den i 2 modeller, en klassisk knälång, en lite längre med luva. Och det ser alltså ut som en så här fårpläd, fast vi har den i kräm, vi har den i en bruten brun som blir lite brungrå och i svart. Där började vi säsongen. Sen har vi gått över till lite mer mellansäsongsjackor. Där det har varit lite klassiska, långa, kviltade jackor. Och nu har vi gått över mot täckkappan. Och där är det allt från extremt lack, lång, så du syns långa vägar. Men det som har gått allra bäst, det är en liten typ armyton, en beige ton och svart. Så där har det varit lite klassiska färger som har gått mer. Men även där har vi sett kornblått, vi har sett knallorange, vi har sett hubba bubba rosa. Så att det har varit en höst där färgen har spelat stor roll oavsett vilken produktgrupp man har varit inne på.
Jag har också sett handväskor som ser ut som de är gjorda av täckjackematerial.
Helt rätt. Vi har haft väskor som har sett ut både som den klassiska kviltade jackan och sådana, precis som du pratar om, i lack och liksom riktigt coola väskor. Jag skulle vilja slå ett slag för mössor också. Och där har jag lagt upp ett litet smörgåsbord av olika mössor här. De flesta mössorna är i en ull-nylonblandning eller i kashmir eller i bomull. Och här har vi också hela färgskalan. Ljusblått, i ljusrosa, i skogsgrön, i armgrön, i lysande orange, i lite neutral beige och i stark rosa. Bara för att visa att samma sak som med de stickade tröjorna när det gäller mössan. Poppa till din outfit med en häftig mössa och du kommer synas.
Reporter i inslaget var Eva-Marie Svensson från Insyn, Norrbottens taltidning.
Telegram om närmiljö och samhälle.
Är det för sent att skicka julkort och paket via den vanliga posten? Det är en fråga som många ställer sig just nu. Som vanligt är det ju bra att vara ute i god tid och se till att paketen är ordentligt inpackade, inte bara i julpapper utan även i emballage så att inget går sönder på vägen. En extra lapp med adressuppgifter inuti paketet är ett annat tips, ifall den utanpå skadas eller lossnar. Det viktigaste av allt är att förstås att få iväg sina kort och paket i tid. Dessa datum bör man hålla koll på. Den 15 december är sista datum för brev och kort med julfrimärke. Den 20 december klockan 16 gäller för julkort som skickas med riktiga vykortsappen. Den 21 december är deadline för kort och brev med vanligt porto. Förpackningar med porto, förfrankerade förpackningar, expressbrev, värdebrev och postpaket. Tänker man skicka något paket utomlands så var datumet senast den 12 december. Brev till tomten ska skickas till följande adress. Tomten 17300 Tomteboda. Skicka dem i god tid. utlovar Postnord svar före julafton. Lördagen den 4 februari har Melodifestivalen 2023 premiär i SVT. Melodifestivalen i SVT har premiär i Göteborg den 4 februari och finalen avgörs den 11 mars i Stockholm. I år blir det 4 deltävlingar. Den första deltävlingen alltså i Göteborg den 4 februari. Andra deltävlingen den 11 februari i Linköping. 18 februari den tredje deltävlingen i Lidköping. Och den 25 februari deltävling 4 i Malmö. Och slutligen den 4 mars semifinal i Örnsköldsvik. Final alltså i Stockholm den 11 mars. Totalt är det 47 tävlande artister, varav 16 är kvinnor och 31 är män. 26 av artisterna debuterar i Melodifestivalen. Totalt har 2824 låtar skickats in till tävlingen. Antal bidrag med svensk text är 11 av 28. Föreningen Syntolkning Nu tipsar om filmer som de gjort via mobilappen och som kommer att visas på TV under jul- och nyårshelgen. Syntolkningen är inspelad och man tar del av den via sin smartphone. Man hämtar ned ljudpaketet till appen. När filmen startar synkroniserar film och app. Syntolkningen och eller den upplästa textremsan strömmas till mottagaren. Man kan pausa uppspelningen vid olika reklamavbrott. 25 december på SVT 1 klockan 15 visas Eva och Adam. 25 december SVT 1 klockan 20.00 Carl Bertil Jonsson julafton. 26 december TV 4 en film klockan 21.00 som heter Jag älskar dig, en skilsmässokomedi. 28 december i TV 4 klockan 11.45 Rymdresan. 2 januari SVT 1, en man som heter Ove. 2 januari TV 4 klockan 21, 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann. 3 januari TV 4 klockan 21.00, 100-åringen som smet från notan och försvann. 4 januari klockan 21, Solsidan-filmen. 5 januari, TV4 klockan 21, se upp för Jönssonligan. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Mer information kan du hitta på syntolkcentralen.se om bio, tv och informationsfilmer. Så en julhälsning. Så som ordförande för SRF Sundsvall vill jag tillönska taltidningens samtliga prenumeranter och producenter en god jul och ett gott nytt år. Hälsar Mats Landfors i Sundsvall. Styrelsen för SRF i Örnsköldsvik vill önska alla sina medlemmar en riktigt trevlig julhelg och ett gott nytt år. SRF Örnsköldsvik vill även hälsa er alla välkomna till vår medlemsmöten som startar redan i januari 2023. Med vänliga hälsningar Sixten, Inga-Lill och Eva.
22 och 23 december har Y-bladet och inläsningstjänsten jul stängt. Och första numret av Y-bladet kommer ut vecka 2, 2023. Och därmed önskar Y-bladets redaktion och inläsningstjänst, alltså jag, Marie Westman, alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.
Veckans boktips.
Lantbiblioteket vid älven av Josefin Eman. När Eddas avhandling blir sågad och hon får sparken från sin tjänst på Stockholms universitet faller hennes liv samman. Förödmjukad börjar hon söka efter jobb som tillåter henne att skriva om sin avhandling samtidigt som hon får en inkomst. Till råga på allt blir hennes trassliga kärleksliv ännu mer kaosartat. Till slut tackar hon desperat ja till ett bibliotekarievikariat under sommaren uppe i Tornedalen. Där borde hon få tid och lugn att skriva klart sin avhandling och sedan återvända till Stockholm i triumf. Men det går sällan som man tänkt sig. Koski, som Edda hamnar i, blir en otrolig kulturkrock för storstadstjejen. Jobbet är inte så lätt som hon först trodde. Och det blir en knagglig start för Edda när hon lyckas reta upp några av invånarna. Men samtidigt är det något med Koski och dess invånare som för första gången på länge får Edda att må bra. När vikariatet går mot sitt slut är hon inte lika säker på att hon vill tillbaka till Stockholm. Det var Lantbiblioteket vid älven av Josefin Eman.
Anslagstavla.
SRF Sundsvall inbjuder till kommande syntolkade kulturevenemang i januari 2023. 3 januari eller 10 januari, UFO Sweden. Det är en film. När en fosterhemsplacerad tonårsrebell misstänker att hennes pappa inte är död utan kidnappad av UFO:n har hon hjälp av en UFO-förening för att ta reda på sanningen. Med bland annat Oskar Töringe och Eva Melander. Anmälan senast den 27 december till kulturombudet Marianne Bergman på telefon 070-6521404. 14 januari klockan 15. Sundsvalls teater. Stadsrevyns Valet är ditt. Sundsvalls stadsrevy kör en traditionell nummerrevy i 2 akter. Återger aktuella saker som hänt under året, bland annat med skämt, allvar och lite buskis. Sketcher, sånger i en härlig kompott med fokus på att publiken ska få skratta och ha roligt. Liveband med fantastiska musiker. Priset är 350 kronor per person. Anmälan senast den 27 december till kulturombudet Marianne Bergman på telefon 070-6521404. Och så en icke-syntolkad lunchteater. Titeln är Den som glad är. Den 31 januari 2023. Pris 250 kronor och tiden är 11 eller 18. Föreställningen ges 2 gånger denna dag. Den som glad är en sprudlande, glad och lustfylld hyllningsshow till Siv Malmqvist och Barbro Lillbabs Svensson och deras 1960-tal. Detta är skådespelerskan Anna Bromés kärleksfulla, humoristiska och musikaliska hyllningsshow till och om Siv Malmqvist och Lillbabs. Anna Bromé växte upp med Siv och Barbro ständigt närvarande på radion och grammofonen i barndomens Nyköping. Mamma är lik sin mamma, tuff brud i lyxförpackning med flera. När Anna nu berättar och sjunger om och av sina favoritartister blir det en glädjespäckad parad av 60-talslåtarna som finns i vårt DNA. Tidsenliga kläder i blixtsnabba byten, humor och unika nostalgiska filmer. Dessutom får publiken en inblick i hur det kunde ha låtit om nutida artister skulle tolka Siv och Barbros låtskatt. Anmälan senast den 27 december till kulturombud Marianne Bergman på telefon 070-652-1404. Välkomna med era anmälningar, hälsar SRF Sundsvalls styrelse. Och de här tre evenemangen äger alltså rum i januari 2023. Härnösands folkhögskola informerar om synkurserna under 2023 från och med januari till och med april 2023. Vill du kontakta personalen för ytterligare information så är telefonnumret 0611-558545 eller e-posta synkursen@hfs.se. Planerat är synkurser från och med januari till och med april 2023. Med början vecka 3, punktskriftskurs. Även vecka 8 och vecka 14. En kurs för dig som behöver träna på punktskrift. På denna kurs kan du få inspiration och stimulans samt göra övningar både i grupp och individuellt. Nivån anpassas efter individuella behov. Packa upp din iPhone börjar vecka 4 och även denna nybörjarkurs vecka 12. Den riktar sig till personer med synnedsättning som precis införskaffat en iPhone och behöver hjälp för att komma igång eller behöver repetera de inbyggda hjälpmedlen. Kursen anpassas till individuella kursnivåer och det blir både teori och praktiska övningar. Friskvårdskurs i fjällen blir det vecka 5. En kurs i samverkan med SRF Västernorrland för dig som gillar olika aktiviteter i snö och röra på sig. Vi kommer att åka skidor, gå med snöskor, gå igenom ledsagningsteknik. Kursen ger deltagarna med synnedsättning möjlighet att prova på friskvård i fjällmiljö. Informationskurs del 1 blir det vecka 7 och vecka 16. Denna kurs består av två delar som riktar sig till personer som har fått en synnedsättning. Det finns många olika sätt att läsa och skriva när man har fått en synnedsättning. Under kursen presenterar vi och ger deltagarna möjlighet att prova flera olika läsmöjligheter. Deltagarna får veta mer om ögats anatomi, olika sjukdomar med synnedsättningar, får träna ledsagning och vi visar även olika så kallade synidrotter. Vi lagar mat tillsammans med fokus på att visa och använda bra och nödvändiga hjälpmedel. Deltagarna på denna kurs får mer kunskap om sin synnedsättning och hur de kan fortsätta att leva självständigt. Kursen ger möjlighet att träffa andra personer i liknande situation för att utbyta erfarenheter med. Vi välkomnar även anhöriga att delta i kursen. Det kan vara en trygghet under kursen och ett stöd framåt. Informationskurs del 2 vecka 11. Och under denna kurs blir det en återblick från första kursveckan samt fortsatt information, praktiska övningar, tips och möjlighet till enskild träning vid behov, till exempel orientering och förflyttning, även information om ergonomi, punktskrift och annat som behövs för att klara sin vardag med synnedsättning. Deltagarna får möjlighet att träffa yrkesverksamma personer med synnedsättning i olika sammanhang samt information om fritidsaktiviteter, olika tekniska hjälpmedel och belysningsanpassning i hemmet. Allt är inte aktuellt för alla, men alla deltagarna får ändå många nyttiga kunskaper som ger mer självständighet och trygghet i vardagen. Det blir också en fjällfiskekurs vecka 13. Frågor och anmälan till denna kurs kan du göra via e-post synkursen@hfs.se eller slå en signal 0611 5585 45. Och om personalen inte svarar så lämna ett meddelande med namn och telefonnummer så ringer personalen upp. Vi kommer att upprepa den här informationen i första numret utav taltidningen Spotlight i januari 2023.
SRF Västernorrlands kansli stänger från och med den 22 december och öppnar åter den 9 januari. Vid brådskande ärenden kontaktas Peter Kjernberg på telefonnummer 070 860 4032. SRF Västernorrlands personal och styrelse gör också en hälsning, en fröjdefull och god jul och ett gott nytt år önskar SRF Västernorrlands personal och styrelse er alla.
Taltidningens redaktion håller från och med måndagen den 19 december öppet mellan 8 och 16. Fredagen den 23 december håller redaktionen stängt. Nästa utgivning av taltidningen kommer att äga rum vecka 3, det vill säga 17 och 19 januari 2023. Taltidningen kommer under våren att publiceras varannan vecka. Ojämna veckonummer fram till och med vecka 27, det vill säga 4 och 6 juli. Därefter kommer redaktionen att stänga på grund av semesteruppehåll. Första utgivningen i augusti blir vecka 33, det vill säga den 15 och 17 augusti enligt plan. Varför det är två datum beror på publicering på tisdagar som avser app, webbplats och podcast och publicering torsdagar som gäller CD-versionen via post.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 84544. Till vår röstbrevlåda är numret 0611 80130 och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen@darub.se.